A small village and a blast that sent shockwaves around the world. Initial reports suggested Russia may have fired it at Poland, a NATO member.
Två polska medborgare dog på tisdagskvällen när en raket slog ner på polsk mark nära gränsen till Ukraina. Både Ryssland och Ukraina var snabba med att anklaga varandra för explosionen. Men NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg säger att det sannolikt var en oavsiktlig olycka.
The incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory, but let me be clear. This is not Ukraine's fault.
På en kvart får du veta vilka konsekvenser det kan få att Ukraina-kriget nu spilt över på ett NATO-land och hur farlig utvecklingen är. Det är torsdag den 17 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Hej.
Hej.
Du, det var ju några timmar där på tisdagskvällen när det kändes som att hela världen satt och höll andan. Mm. Vad tänkte du när de första rapporterna kom där om att raketer dödade två personer på polsk mark?
Jag tänkte som alla andra att nej, 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 nej. Och sen så började jag genast fundera på om det nu är Ryssland som du ju då nämndes i början där. Varför skulle de göra en sån sak? Vad har de att vinna på det? Och jag såg inte riktigt det. Putin har flera gånger, även innan kriget, sagt att NATO är starkare än vi är. Så varför skulle de vilja göra en sån grej? Skulle det vara för att testa lite, se hur de reagerar? Vad har man att vinna på det? Och sen så reagerar jag också på att Ukrainas president Zelensky och utrikesministern Kuleba var ute väldigt snabbt på att få också liksom att det här är en kraftig eskalation. Mm. Vilket jag också tyckte var lite märkligt, men det är ju å andra sidan... Alltså det finns bara ett land som inte är rädda för världskrig nu, inte där man inte sagt att de vill ha det, absolut inte. Men Ukraina vill ju inte stå ensamma mot Ryssland. Sen så var jag i Polen förra veckan i Warszawa som ligger 10 mil från den ukrainska gränsen. Och kriget är ju så otroligt mycket mer påtagligt där än här. Mm. Och det finns en väldigt stark rädsla för Ryssland och stöd för Ukraina i Polen. Så att det kändes som ganska nära på något sätt.
Jag var lite orolig att det var... av misstag, fast att det ändå hade hänt. Så man har varit lite orolig för att någonting kommer, det kommer av misstag ske någonting och sen eskalerar det.
Ja men absolut, fast samtidigt så är ju världen också så återhållsam. Alltså det har ju hela tiden pratats om, både från amerikanskt håll, från europeiskt håll, att vi vill inte ha något världskrig. NATO har ju svarat, liksom USA, alla länder har varit ute och sagt att vi ska undersöka det här noggrant, vi ska inte komma med ett snabbt svar, utan vi ska se vad det är för någonting. Så att liksom... ett misstag tror jag inte utlöser ett världskrig just nu, får man lov att säga så. Kanske får jag äta upp det, men det hoppas jag inte.
Mm. Nej, men som du sa där så var ju ändå stämningen och reaktionerna, det var ju återhållsamt om man kanske tar bort då Ukrainas reaktion. Mm. Och nu när vi spelar in så är det onsdag eftermiddag och då har ju bilden börjat klarna lite grann om vad som har hänt, eller?
Ja, det som har sagts nu det senaste var ju att Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, höll en presskonferens och den höll strax efter lunchtid. Och då sa han att man fortfarande, alltså undersökningen pågår fortfarande, men alla indikationer är att det här är inte någonting som Ryssland har avfyrat utan att det tvärtom då troligen är ett ukrainskt försvar, en luftvärnsrobot där man skjutit ner en rysk robot. För det var ju jättemycket ryska robotattacker mot Ukraina i tisdags.
Mm. Jag tänkte på en sak. USAs president Joe Biden, han sa tidigt under onsdagen att det var osannolikt att det skulle vara Ryssland som avfyrade den här roboten. Och det bygger då på underrättelseuppgifter som han har fått. Och USA har ju under kriget haft mycket underrättelseuppgifter som ändå har visat sig stämma till viss del. Alltså hur bra koll har de på läget?
Jag tror att de har så bra koll som man bara kan ha i den här situationen. USA är ju by far, höll jag på att säga, för att använda svengelska här, som verkligen den absolut största, den som ger mest pengar, som ger mest vapen till Ukraina och är ju en nära, nära allierad till Ukraina i det här läget. Så är det någon som har bra underrättelse så är det ju dem. Sen så är det krig och det finns väl alltid begränsningar, men de har ju haft, som du är inne på där, mycket rätt. Man kan nog till stor del lita på att när de går ut och säger en sån sak att de har på fötterna.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
När man fortfarande trodde eller befarade att det var en rysk robot som träffat då polsk mark, så började man ganska snabbt prata om NATOs artikel 4 och 5. Och jag tänker, artikel 5 har vi ju hört ganska mycket om i den svenska debatten tidigare. Men jag tänkte ändå så här, artikel 4 har jag inte hört lika mycket. Och jag tänkte att du ska få liksom berätta, vad innebär de artiklarna?
Ja, och då har jag ju med mig lilla Washington-fördraget här i en liten bok.
Såklart.
Som är väldigt tunn. Och artikel 4 handlar ju då om att man kan som medlemsland begära en konsultation från de övriga länderna. Det går inte längre så, utan man kan begära en konsultation om man känner sig hotad, om ens territoriella integritet är hotad eller på något annat sätt. Och det här är en artikel som har triggats 7 gånger, var den uppgift jag såg när jag tittade på det tidigare idag, genom åren. Den senaste gången var då på krigsdagen 24 februari i år, då flera länder gick ut och bad om en konsultation med NATO. Nu så vet jag inte om Polen kommer se någon anledning att använda sig av den, för man har ju redan satt sig ner i NAC då, som är det högsta liksom, beslutande organet i NATO. Och den militära kommittén, som är där som generalerna sitter, har också satt sig under onsdagen. Så jag tror kanske inte att det finns så stor anledning att dra igång den. Artikel 5, som är ju den som vi nu alla har lärt oss, är den här en för alla för en artikeln, är ju något helt annat. Den har ju bara använts en gång, det var ju USA som gjorde efter 11 september. Men den handlar ju då istället om att man ber om stöd, alltså det kan vara militärt stöd eller annan typ av stöd, om man blir attackerad.
Mm. Men om det då hade varit att den här raketen hade avfyrats från Ryssland, men av misstag träffat polsk mark, hade det räckt för att trigga artikel 5, eller måste det vara en medveten provokation?
Ja, men det står inte, alltså det här Washington-fördraget är från 1949, och liksom det är ingenting som nämns där när, utan det avgör varje land. Vill man åberopa artikel 5 så gör man det, liksom ingen som kommer med pekfinger och säger då och då får du, liksom, känner du att du vill göra det så gör du det. Det är ju som har framkommit här, liksom, det är ju extremt ovanligt en gång, men det finns ingen sån regel. Vill Polen göra det så gör de det, och sen så är det upp till varje land hur man svarar på den. Det är liksom individuellt. Man samråder såklart, men det är ingen... För jag tänker mig att det är nu många som sitter och funderar på, ja, men om Sverige har varit medlemmar då och Polen gör det, vad betyder det för oss? NATO är en organisation där det är konsensus som gäller. Folk ska komma överens, länderna ska komma överens. Så det är ingen som kan tvinga fram en respons som vi inte vill. Så skulle Polen då tyckt att det här var någonting man ville göra, men säger att det var mycket allvarligare än så här, så är det sen, då har man samråd med varandra mellan länderna, och sen så svarar Sverige som man vill. Det kan vara militärt, man kan skicka liksom understöd på något sätt, men det är liksom, det är inget självklart.
Nej.
Alltså det är inget självklart i när det görs och vad som blir svaret, utan det får man ta från situation till situation.
Mm, okej. Okay. Ryssland, vad har de sagt om det här?
Ja, men de sa ju ganska snabbt att det här är inte vi, som det här är någon som provocerar, varför skulle vi göra en sån här sak? Ryssland har faktiskt, såg jag nu precis innan vi gick in och började spela in, sagt att man är väldigt nöjd med USAs sätt att svara på det här. Att man tycker att USA har visat återhållsamhet och att det har varit ett rimligt svar. Biden var ju som sagt då ute tidigt och sa att det inte var en indikation på att det här då avfyras från rysk mark.
Mm. Och NATO, som du var inne på, de har ju hållit sammanträde, och Jens Stoltenberg, generalsekreteraren, höll en presskonferens. Vi kan höra lite på hur det lät.
But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
Therese, vad tyckte du var mest intressant av det som sades där?
Men det var väl då den här återhållsamheten när han var tydlig med att liksom, det fortsätter att undersöka och att han sa också att det här är inte Ukrainas fel. Alltså oavsett om det då var Ukraina, vilket då antyder på att av misstag, så är det inte Ukrainas fel, för det här är ett olagligt krig som Ryssland har initierat, och Ukraina svarade hur som helst bara på den här då massiva attacken från Ryssland under tisdagen. Och sen så fick han en fråga, den första frågan efter presskonferensen kom från en polsk journalist från polska radion, och hon frågade: kan vi få hjälp med mer luftvärnsskydd?
Secretary General, what could be the outcome in concrete terms of today's meeting? Can we expect enhancing the Europe's air defense, especially in the countries bordering Ukraine?
Och då undvek Stoltenberg att svara på den, utan han bara liksom räknade upp all förstärkning man har gjort genom året.
And NATO has significantly increased its presence in the eastern part of the alliance, in particular since the invasion of Ukraine in February, with more troops.
Men det som är intressant, jag var ju inne på Polen där innan, det är att Polen håller ju på och rustar upp enormt mycket. Alltså det kommer ju bli en av Europas största militärmakter när de är klara. Jag såg någon siffra här att de ska satsa 225 miljarder kronor bara nästa år. Det är enormt mycket pengar. Mm. Och fram till 2035 så ska det vara som över 1200 miljarder kronor. Mm. Och man köper attackhelikoptrar, man köper tanks, man köper allt möjligt. Alltså det är verkligen en massiv upprustning i Polen just nu.
Mm. Och som du sa så var du i Polen i förra veckan. Och Polen har ju en viktig roll i det här kriget. Det är ett grannland och tar emot mycket flyktingar. De ligger väldigt nära liksom, där ett krig pågår. Alltså, hur är stämningen där?
Man ser ganska mycket ukrainska flaggor i stadsbilden. Det är någonting som det ständigt pratas om. Polen är idag ett väldigt polariserat land, djupt splittrat politiskt. Man har ju det här väldigt konservativa nationalistiska partiet som heter PiS. Och sen så har man ju oppositionen. Och de är inte överens om någonting förutom en enda sak. Och det är liksom hotet från Ryssland och stödet för Ukraina. Det är liksom det enda man är överens om. Och det här är extremt påtagligt. Det är någonting som alla är, som det, landet står verkligen bakom den här upprustningen och den här rädslan. Och sen så är det som ju, vi också har hört mycket om genom åren, är ju att Polen inte har velat ta emot flyktingar. Mm. Men de ukrainska flyktingarna så har man med glädje ihop med emot fortfarande. Jag frågar en del människor så här, men liksom, har ni börjat tröttna på de ukrainska flyktingarna? Nej, vi hjälper dem. Liksom så här, man känner sig så nära. Liksom, det är så påtagligt det här hotet, tycker man då, från Ryssland.
Mm. Men Polen är själva rädda för att attackeras. Är det det de är oroliga för och därför
röstar
upp?
De är rädda för den ryska björnen. Alltså, man ska ju komma ihåg att Polen existerar ju inte som land under 123 år, för att det, liksom, det invaderades av Ryssland och Tyskland då. Så att det är en väldigt stark rädsla. Jag måste bara säga en sak till också. Mm. Och det var ju att det pågår ju ett G20-möte just nu på Bali, Indonesien. Och där så var det ju ganska praktiskt, för då har ju väldigt många av de här NATO-ländernas ledare på plats, och de kunde sätta sig med en gång på tisdagskvällen när det här kommit. Det var Biden som bjöd in. Det var en som inte kom, och det var Turkiets president Erdogan. Och han sa att ja, man kan inte gå på alla oviktiga möten typ efteråt. Och så sa han också att när han kommer hem från Indonesien så tänkte han sätta sig och ringa till Putin och försöka liksom initiera att man drar igång någon form av förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland. Och det här är ju intressant för att Turkiet försöker ju verkligen i den här konflikten att ta någon form av medlarroll. Det var ju Turkiet som förhandlade fram det här avtalet om att föra ut vete och liksom andra matvaror från då Odessa, den ukrainska hamnen till exempel. Så det är intressant att se vad Turkiet tar för sig här nu framöver.
Mm, verkligen. Men hur ska man tolka att han inte vill gå på det där mötet med de andra då?
Först tänkte jag att han kanske inte var inbjuden, men det, varför skulle han inte vara det? Jag vet inte, men det är väl det att han kanske inte vill tydligt ta sida i ta ställning. Även om Turkiet är ett NATO-land, ett viktigt NATO-land, så vill han, är väl han mån om den här rollen då som någon form av mittemellankraft.
Mm. Men du, vad tror du att det här kommer få för konsekvenser på sikt? Blir det här en ytterligare upptrappning av kriget?
Jag tror inte det, inte nu. Det verkar ju inte så. Det kanske också ger en liten tankeställare att man är, om något sånt här skulle hända igen, så kanske man är ännu försiktigare, eller man verkligen så här tar sig, alltså nu var man ju väldigt försiktig, men att man verkligen liksom inte rusar liksom och ger sig hän och gör någonting överilat. Men alltså det är ju krig, saker kan ju gå fel och ibland gör de ju uppenbarligen det också. Men jag tror inte, det verkar ju i alla fall just nu som att det här inte kommer bli mer än så här. Men det gör ju också att jag tror att upprustningen som vi ser väldigt tydligt i östra Europa, liksom flanken där mot Ukraina och Ryssland, kommer att fortsätta. Det finns ju alla anledningar. Polen har ju upp, som så här, de kommer ju verkligen skaffa luftvärnssystem liksom, och fortsätta sin upprustning.
Mm. Tack Therese för att du var med i dagens story.
Tack.
Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.